Hej och hjärtligt välkommen till Snabbtänkt, podden där vi diskuterar valet och valrörelsen 2018 med framstående forskare. Och idag spelar vi in i Sundsvall på forskningsinstitutet Demicom. Och med mig idag så har jag Lars Nord, professor i politisk kommunikation. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag har också med mig Marie Grusell som är docent i media- och kommunikationsvetenskap. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Niklas Bolin som är docent i statsvetenskap. Välkommen.
Tackar, tackar.
Nu är ju valkampanjerna avslutade. Valdebatterna kommer snart vara glömda. Och valdagen har passerat. Det är helt enkelt dags att återgå till den gråa vardagen, som man kan säga, efter en lång, lång fest. Vilken verklighet eller vardag kommer riksdagsledamöterna kliva in i nu när riksdagen snart öppnar? Kommer Jimmy Åkesson att dra på folkdräkten och le ett segerleende när han går in i storkyrkan? Kommer Annie Lööf och Ebba Busch Thor skina i kapp med drottningen när kungen förklarar riksmötet öppnat? Och alla de andra partierna, måste de istället hantera ledsna riksdagskollegor som måste rensa kontoret och packa ner familjefotot från skrivbordet? Eller med andra ord, Niklas, hur ser partierna ut efter valet 2018?
Ja, alltså om man gör en jämförelse med 2014 så finns ju en intressant skillnad, en stor skillnad där. Och det är bland annat då att då pratades om att det fanns en vinnare och sju förlorare. Om man tittar lite grann på valvakon i år så fanns det närmast, ja, inte kanske åtta vinnare, men väldigt många vinnare. Trots att vi egentligen visste hur valresultatet skulle se ut ganska tidigt. Vi visste de rörelser som vi ser i årets val, det visste vi ganska tidigt. Sen så var det klart att några saker sticker ut ändå, att Socialdemokraterna inte tappade lika mycket som man kanske hade trott, och att SD, trots att man gick upp då, ja, men drygt 4%, ändå gjorde ett sämre val än man kanske hade hoppats på. Men samtidigt, många som också tyckte att de gjorde ett bra val. KD gick upp jättemycket jämfört med att ha legat under spärren under en väldigt lång period.
Det är väldigt intressant det där att på årets valvakor så var alla vinnare. Det var ingen som sa att man förlorar. Handlar det om något sätt att partierna försöker måla upp den här bilden av att man är vinnare, man vill stärka sina egna väljare och de som har jobbat i kampanjerna? Det räcker liksom inte med att säga tack för en bra kampanj, nu går vi vidare.
Ja, jag tror faktiskt att det handlar mycket om att stärka partiet och partiets sympatisörer och medlemmar och så vidare, och tacka för, som du sa, tacka för en för bra, väl utfört arbete. Sen har vi haft en speciell situation i år med en knepig eftervalsanalys och eftervalsdebatt. Och det handlade också om att framstå som att man är en vinnare. Det finns nog en poäng med det också.
Och där skulle jag nog vilja flika in och säga det, att det är en viktig position att vara en vinnare i medias rapportering. Så att medierna har ju en stor roll för hur partiet sen faktiskt vinklas i olika artiklar.
Så helt enkelt kan man säga att valkampanjen slutade inte med att folk gick och röstade och lokalerna stängde. Så länge man har tv-tid
så
och
fortsätter
valvakorna sen, så ja, fortsätter man kampanja.
Absolut.
Ända in i kaklet kanske, som Kristersson har sagt många gånger.
Jag skulle definitivt vilja säga ända in i kaklet, ja.
Tänkte på det här med alla vinnare. Jag tycker till och med också Miljöpartiet blev vinnare därför att de såg ut att åka ut. De var jätteledsna i början, men efter några timmar så kramade de också om varandra och jublade för man hängde kvar i riksdagen. Så därmed tycker jag nästan att det var åtta vinnare till sist, eftersom de ändå vände någonting som såg ut att gå på tok. Och sen att alla säger att de har varit så framgångsrika, tror jag är ett tecken på att kampanjerna faktiskt har varit ganska lyckade. Alla partier blir duktigare på att kampanja. Och det är någonting som man framhåller också. Man gör inga jättestora misstag under kampanjen, utan det flyter på. Och man springer runt och knackar sina dörrar. Man har tänkt på sina budskap. De når rätt målgrupper och sådär. Alla är rätt nöjda med hur de har kampanjat. Och då lyfter man fram det när man liksom talar till sina egna på valnatten också.
Ja, det var ju väldigt tydligt på valnatten att alla, trots olika resultat, så var man ändå ganska nöjda. Och de flesta partier har ju gjort en otroligt bra valkampanj. De är ju otroligt skickliga. De använder ju fler och fler strategier och verktyg, och de verkar ju finnas nästan överallt. Som du sa, de knackar dörr, de har kvar sina valstugor, men de är också aktiva digitalt på massa olika kanaler. Men trots att man då är så här skickliga på att bedriva kampanj, så lyckas man ju inte alltid få väljarstödet som man förväntar sig. Vad säger du, Marie? Vad beror det här på? Lyckas man inte nå ut till sina väljare?
Jag skulle säga att idag är det väldigt lätt att nå ut, men svårt att nå in. För vi har ett väldigt stort informationsbrus. Så att kampanjerna, eller att partierna blivit bättre på kampanjer, betyder ju inte att man lättare kan räkna in röster. Utan snarare så är det ju fler faktorer som påverkar hur vi röstar.
Mm, precis. Och kampanjerna är ju inte allt. Vi kommer komma tillbaka och prata lite mer om mediernas roll i det här. Men innan vi går vidare med det, så tänker jag det här, jag vill hänga kvar lite i det här med att alla är vinnare. För nu, som sagt, när partierna kommer tillbaka till riksdagen, så är det som att spelplanen har utjämnats mellan partierna. Det här har du pratat en hel del och tittat på, Niklas. Relationerna mellan partierna kanske.
Ja, men precis. Om man försöker göra någon typ av historisk jämförelse, så ser man ju att det svenska partisystemet har ju förändrats ganska mycket trots allt. Vi hade för länge sedan, åtminstone under en lång period, ett socialdemokrat som var väldigt dominant, som närmast alltid hade över 40%. Det vi ser nu är att de här stora partierna, dels då naturligtvis Socialdemokraterna, men även Moderaterna, backar och blir mindre. Vi ser att några av de mindre partierna, framförallt Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, nu är större eller rent av mellanstora partier. Så vi har ett system som, ja, det är mycket mer fragmentiserat. Vi har ett partisystem där det finns inga tydligt väldigt mycket större partier. Och där skapar naturligtvis en mycket svårare situation när man väl ska skapa majoriteter och så vidare. Så att vi har ny form av partisystem faktiskt. Ett system som liknar många andra runt om i Europa som har haft det här under ett antal år redan, där det finns en högre fragmentisering.
Är det så, kan man säga, att Sverige börjar likna de europeiska partisystemen mer och mer? Att vi börjar vi är inte så unika längre?
Nej, men precis. Alltså, i någon mening så har ju det svenska partisystemet varit exceptionellt med, ja, under en lång period bara fem partier. Det fanns bara en dimension i politiken, den här klassiska höger-vänster-dimensionen som vi pratar om ekonomisk politik. Det har utvecklats och kommit fler partier, och det har blivit mer fragmentiserat, och nu är vi faktiskt mer likt många andra partisystem runt om i Europa.
Mm. Du, Lars, som har träffat partierna under flera valrörelser och diskuterat, är det här någonting som de partierna diskuterar inför valet 2018? Att det är helt nya förutsättningar för partierna att verka under valet och efter valet?
Ja, det är svårt att säga hur medveten man har varit om det. Jag tänkte på det här med att alla säger att man är duktiga, och sen så blir valresultatet en besvikelse ändå för något. Det är ju grund och botten handlar om ren matematik. Hur duktig du än är, hur många miljoner du än pumpar in, så är det ingen garant för en valframgång. Jag tror i MUV-omröstningen 2003 hade ja-sidan 500 miljoner kronor i sin kampanjkassa, och det gick på tok ändå. Så det är svårt att liksom förutse det här. Någon måste förlora, eller några mandat måste tappas som några vinst. Det är ju den rimliga logiken då. Sen om partierna har, vilken bild de har av sig själva och sina konkurrenter och sådär, och synen på en förändring av partisystemet och så som Niklas pratar om. Jag vet inte hur medveten den tanken är. Jag tror det är ett väldigt fokus på det egna partiet och hur det ska utvecklas och förnyas och så vidare. Och kanske mindre diskussion omkring hela partisystemets förändring.
Mm. För man tänker, i och med att man ser de förändringar som har skett runt om i Europa, att de svenska partierna skulle snegla lite på sina europeiska grannar och fundera på, oj, om det ser ut så där i andra länder, vad kommer vi få för konsekvenser i Sverige? Vad säger du, Niklas?
Alltså jag tror ju visserligen att de har lite koll och de tittar på andra, men det finns också en känsla av att man länge har trott att det svenska politiska systemet i någon mening har varit annorlunda och kommer att så vara. Ta bara Sverigedemokraterna och bilden av Sverigedemokraterna, och att ett sådant parti överhuvudtaget skulle komma fram, det trodde man ju inte. Man har ganska länge hanterat Sverigedemokrater på ett annorlunda sätt än man har gjort i många andra länder. Så man har hela tiden trott att, ja, i Sverige kommer vi inte behöva hantera den här typen av partier. I Sverige är vi annorlunda, men det visar att vi är inte annorlunda i särskilt stor utsträckning, utan ja, som vi har varit inne på, vi blir mer och mer lik många andra europeiska länder i det här avseendet.
Mm. Där kan man också se en viss skadeglädje i utländska medier nu när man tittar på Sverige. Här, ni är ungefär som oss, va? Det svenska undantaget. Den bilden.
Bullerbyn som brann ner.
Ja, precis, som någon skriver i våra utländska forskare. Så det är perspektivet utifrån. Att Sverige har betraktat sig själv som annorlunda, kanske varit annorlunda till en del, och nu ser omvärlden att nu blir ni ungefär som oss andra.
Mm. Marie, du som har träffat Sverigedemokraterna, vad var det som gjorde att de har gått fram, om man tittar på kampanjerna? Har de satsat extra på någonting? Har de tagit kliv framåt? Blivit duktigare, skickligare?
Jag skulle väl säga att egentligen så har nog Sverigedemokraterna varit skickliga hela tiden. Det vi vet från forskningen är ju att om man är en uppstickare och är ny på liksom politikerarenan, så startar man gärna på sociala medier för att man inte har tillgång till de etablerade traditionella kanalerna. Så att de har ju jobbat väldigt systematiskt och under lång tid för att stärka sin närvaro och också driva sina frågor. Och sen kan man väl säga rent krasst att deras frågor passar väldigt bra till exempel på sociala medier. För där är det ett känslomedie där man verkligen gärna tar i med kraft, och det blir en väldigt polariserad debatt. Och där är man antingen, gillar man det de säger, eller så ogillar man det de säger.
Ja, jag satt och tittade på siffror som jag har samlat in från Facebook angående interaktioner mellan olika partier och deras följare. Alltså följarna, hur de kommenterar, delar och reagerar på budskap. Och summa summarum, under 3 veckors valkampanj så fick Sverigedemokraterna 836 664 interaktioner. Mm. Och då kan man då jämföra med Sveriges största parti, Socialdemokraterna. De hade 446 079 interaktioner. Sverigedemokraterna tycks ju ha väldigt aktiva följare och väljare. Förstår kanske värdet av att kommentera, gilla och så vidare, för att det ser väldigt stort ut, det ser väldigt framgångsrikt ut.
Ja, fast jag skulle vilja säga att man ska inte stirra sig blind på interaktionerna. För interaktionerna kan lika gärna vara folk som tycker att det här är väldigt dåligt. Så att utan att ha gjort en mer kvalitativ analys av interaktionerna, så vet vi faktiskt inte om det är som så att det bara är positiva interaktioner. Det kan lika gärna vara 50-50, alltså någon som tycker det är bra och någon som tycker det är dåligt. Mm. Så interaktion på sociala medier är ju inte direkt omvandlat i en röst i verkligheten.
Nej, absolut inte. Jag menar mer att man kan se att Sverigedemokraterna lyckas driva en ganska framgångsrik eller uppmärksammad kampanj i alla fall. De syns väldigt mycket.
Fast det är frågorna som har ett värde i att de skapar väldigt mycket känslor. Mm. Och sociala medier har blivit ett känslomedie. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att ta ställning. Och då är man oftast för eller emot.
Mm. Precis. Och det är väldigt tydligt när man tittar på hur partierna har bedriver sina kampanjer på Facebook jämfört med 2014, vilka typer av meddelanden man lägger ut. Mm. Man märker att det finns en vilja att väcka känslor, och märker man att man väcker känslor med ett inlägg eller en post, så kör man samma igen, veckande på.
Och sen så handlar det också om Facebooks algoritmer, och där vi kan inte riktigt säga direkt hur de fungerar, för det är ju en liten hemlighet då. Men vad man kan se är att delade statusuppdateringar får ofta större räckvidd.
Mm. Och det kan man också se väldigt tydligt i siffror som från Facebook, att Sverigedemokraternas följare, de delar. Mm. De vet att det är det som fungerar på sociala medier.
Men det vi vet också är att vi delar ju inte direkt av partiernas politiska budskap, utan vi delar åsikter om statusuppdateringarna. Mm. Och det är väldigt tydligt.
Sen vet man ju också att trots att man får ett stort utrymme och gör en framgångsrik digital kampanj, så är det inte alltid som det omsätts i väljarstöd och så vidare. För det var ju många alternativa grupper som också försökte driva digitala kampanjer. Jag tror att det hänger ihop mycket med om man kan omvandla sociala medier, interaktioner och stöd till också ett genomslag i traditionella medier. Hur såg det ut i traditionella medier? Var det något parti som lyckades liksom skapa, det här är det som valrörelsen handlar om, som lyckades få upp sin fråga på agendan. Det var bilar som brann, det var skogar som brann, det var invandrarfrågan som var viktigt, sen var vården viktigast. Det var så många frågor. Varför var det inte någon riktig så här valfråga, tror du, Lars?
Ja, det kan man fråga sig. Det är precis som du säger, att det var många händelser som du tidigare trodde skulle sätta färg på den här valrörelsen också, men som inte riktigt gjorde det. Och när man tittar på mediebevakningen de sista veckorna, så ser man att det även där är ganska utsmetat på olika, för ingenting som riktigt toppar, utan den stora fokuset finns just på kampen om regeringsmakten, de här alla debatter som har varit, rekordmånga debatter i medierna, opinionsläget naturligtvis också, att det är det som får ett genomslag då. Och tittar man på partierna i nyhetsmedierna, så följer det samma mönster som förut där, att ju större man är, desto mer uppmärksamhet får man. Så de tre stora i svensk politik, S, M och SD, uppmärksammas mest. Men det är också de som får den mest negativa bevakningen i medierna också. Medan de små partierna berörs inte lika mycket, och det är inte lika stark tendens att vinkla materialet negativt.
Ett parti som Kristdemokraterna då, i eftervalsanalyserna så var det många som hyllade Ebba Busch Thor. Hon hade liksom, hon går igenom rutan och var väldigt duktig i debatterna. Var det medierna som lyfte fram Ebba Busch Thor?
Jag tror att hon både gick genom rutan och gick under radarn, i den meningen att KD var ett parti som inga stora mer riktigt brydde sig om från början, och man undgick på det sättet en del granskning. Och sen kommer också, lägger man då till detta det sättet som Ebba Busch Thor framträdde i utfrågningar och debatter, så gjorde det att man hade miss medvind i medierna jämfört med andra partier. Ja.
Du som statsvetare, Niklas, Ebba Busch Thor, var det hon som lyckades göra att Kristdemokraterna gjorde så bra valresultat, att de valspurtade över mållinjen? Och de var ju faktiskt de som var de riktiga vinnarna på valnatten.
Ja, man måste säga att de gjorde en enorm spurt med tanke på hur de låg till under hela mandatperioden, under strecket. Jag tycker lite tidigt än att säga varför hon lyckades, eller Kristdemokraterna lyckades lyfta så mycket på slutet. Det finns några saker man kan tänka kring. En sak är ju ändå att, tänker jag, sakpolitiskt, att vårdfrågan blev viktigare, eller var viktig på slutet. Och då var det någonting som de försökte profilera sig på. Det kan vara en förklaring till att man lyfte. En annan är också den klassiska förklaringen som handlar om taktikröstande. Vissa av mätningarna som gjordes före valet indikerade att det hade redan kommit in en del taktikröster, framförallt från moderata väljare. Så det är två förklaringar som jag tror är viktiga. Sen är det klart att det som Lars nämner, att Ebba Busch Thor också gjorde en bra kampanj och inte gjorde bort sig någonting och så vidare. Det är också sagt en del förklaring, men jag tror att det är rätt komplext att säga, peka på en enda sak. Här.
Ebba Busch Thor har ju också gjort en väldigt lyckad resa på Instagram bland annat. Hon är ju en av de partiledare som ligger i topp vad gäller antal följare. Vad är det som gör att hon lyckas där också? Inte bara i tv-rutan utan också på sociala medier som Instagram.
Jag skulle vilja säga att sociala medier, och kanske då specifikt Instagram, är en arena som fortfarande ändå inte har riktigt blivit lika rå som Twitter och inte lika intensiv som Facebook. Där det faktiskt är möjligt att ha kanske en lite mer personligare relation till sina följare då, helt enkelt. Vad vi kan se är ju dock att även om de har kanske en annan relation till väljarna där, eller följarna då, så är det ju fortfarande väldigt professionellt. Fast det är kanske några mer unsdrag av personlighet. Man får se lite mer bakom scenen. Man får se lite vad som händer bakom kulisserna.
Ja, det finns ett sånt klassiskt inlägg på Ebba Busch Thors Instagram, tror jag, där hon har bjuder in till typ grillkväll med familjen. Är det väldigt iscensatt? Eller är det så spontant? Vad tror du?
Jag tror att det är en blandning. Jag tror att en del kort eller en del uppdateringar där är kanske ganska liksom spontana. Men det finns säkert också tankar bakom vilka uppdateringar man gör i vilket skede. Vi vet till exempel att Ebba Busch Thor är en vinterbadare. Och det kommer ju ibland då isvaksbilder. Och det är klart att det väcker ju en liten nyfikenhet hos hos följare.
Ja, det har ju varit lite av en snackis. Jag tror den, men den, var också, den bilden var också på DN. Det var nog där den togs.
Ja.
Så det kanske därför den fick så stor spridning. För utan de traditionella medierna så kanske inte den sociala medieinteraktionen sprids lika mycket.
Nej, och vad vi kan se är ju att den här symbiosen mellan traditionella medier och sociala medier verkar bli än starkare.
Mm.
Jag vill minnas att, det är lite grann av en kristdemokratisk tradition där kanske, jag vill minnas att Alf Svensson vid något tillfälle har stått i badbyxor på en valaffisch också, så att det kanske är en trend helt enkelt.
Han var häntmannen i Hänt i veckan på 70-talet.
Okej, okay, vi konstaterar, Kristdemokraterna badar, det var lite förvånande att de inte badade i någon fontän då på valnatten, det hade ju varit, men det brukar ju Miljöpartiet, eller Miljöpartiet har ju gjort det, man har badat i fontän. Vad hände med Miljöpartiet? Från att ha varit beskyllda för att vara mediernas älskling och att alla journalister bara skrev positivt om dem, till att liksom hamna på gränsen till att ens komma in i riksdagen. Vad hände i medierna med Miljöpartiet egentligen? Fick de inte synas efter den här kritiken om att alla älskar Miljöpartiet och alla journalister skriver bara så positivt om dem?
Jag tror huvudsakligen att Miljöpartiets problem är mera interna och i regeringsfrågan, att man satt där och hade besvärligt med det. När det gäller medierna och Miljöpartiet så är det en lite intressant situation då, därför att vi har den här bilden av att journalister är mera rödgröna än människor i stort och att det skulle gynna dem. Och att de ständigt får ha, men vi har den här bilden av att Miljöpartiet gynnas då. Det var ett intressant sak när Dagens Nyheter publicerade 10 sidor om klimathotet i valrörelsens början. Då gick några moderata politiker ut och sa att det här har DNs redaktionsledning gjort därför att Dagens Nyheter vill hjälpa Miljöpartiet kvar i riksdagen. Så den här föreställningen finns upprörd runt omkring att medierna stödjer Miljöpartiet. Jag är inte övertygad om att det är bra för Miljöpartiet om det är en djupt rotad föreställning att de på något sätt skulle, medier skulle vara partiska för dem. Så deras relation till medierna är väldigt speciell och väldigt annorlunda från andra partiers relation
ja,
till medier.
Ja, för att om Miljöpartiet får den liksom stämpeln på sig att de stöds av de här etablerade medierna.
I då det fördolda
känns, ja, och då känns man. Ja. Då kanske väljaren inte tycker att det känns trovärdigt. Nej. Det som skrivs och så vidare. Kan det är en sån problematik.
Ja, alltså. Det är en sån problematik som finns. Jag menar att den är rätt grundlös. Det är svårt att tänka sig att Sveriges ledande redaktioner samlas på morgonen och säger nu har det hänt något fruktansvärt. Miljöpartiet riskerar att åka ut. Vi måste göra något. Vi skriver en stor reportageserie.
Nej, men jag tror att det var DN som tuttade på skogsbranden för
det
att hjälpa
Miljöpartiet.
Det kan mycket vara. Mm, om vi ska vara riktigt konspirationsteoretiska. Men Niklas, vad säger du om Miljöpartiet? Kostar det så mycket att regera att man tappar så mycket väljarstöd?
Det här skulle jag kunna prata om jättelänge, men jag ska försöka hålla mig lite kort då, kanske. Men alltså det som har hänt, Miljöpartiet satte sig i regeringen kanske under sämsta tänkbara förutsättningar. Man hade förlorat ett val, man gick bakåt förra valet. Vi vet att den parlamentariska situationen även då var väldigt komplex och komplicerad. Och dessutom ett parti som har som skäl att vara ett väldigt platt organisation där det ska finnas en hög grad av intern demokrati och så sättas i regering och då måste fatta tuffa beslut. Det var liksom inte, det var inte upplagt för att man skulle göra succé. Sen har man ju haft, som Lars inne på, mycket interna problem. Det har varit små och stora skandaler. Det har varit avhopp som för ministrar, det var avhopp för språkrör och så vidare. Så att man har svårt att liksom lyfta fram de eventuella framgångar som man har haft. Så att det har ju blivit väldigt mycket fokus på just problemen inom riksdagsgruppen och inom i partiet. Och det är klart att givet det så är det ju inte ett under kanske, men jag tror de är nog ganska nöjda att de ändå höll sig kvar i riksdagen.
Mm. Om man tittar ändå så säger de ju själva någonstans att de har uppfyllt 80-85% av sina vallöften. Mm. Men det här tycks de inte lyckas kommunicera ut.
Nej, det rent generellt är något som är bra att lyfta fram överhuvudtaget. Att svenska partier i regeringsställningen är duktiga på att genomföra politik. De håller sina vallöften i stort. Det som är speciellt här då för Miljöpartiet är att de har ju fått kompromissa i några av sina hjärtefrågor.
Mm.
Migrationsfrågan naturligtvis med den stora flyktingkrisen. Och en gråtande Åsa Romson sitter säkert kvar på näthinnan för många väljare och tv-tittare. Vi kanske minns också vissa av de här frågorna kring Vattenfall och försäljning av brunkol och så vidare. Så trots att många nog menar att de ändå har genomfört en hel del miljöpolitik, så finns det andra saker som skymmer det här, tror jag, och som då är lättare att diskutera och prata om.
Mm. Så Miljöpartiet har sina problem. Jag tyckte att också att man kunde se det i deras kampanj. Av någon anledning så tyckte jag att Miljöpartiet var ganska frånvarande i kampanjen. De gjorde inte sådana saker som de brukar göra. De brukar vara jätteduktiga digitalt och vara snabba, närvarande, lite unga och glada, om man säger så. Vad hände med Miljöpartiets valkampanj egentligen?
Man kan säga att den största skillnaden är ju att på valrörelsen 2014 så dominerade de ju på många sätt sociala medier. Och vad de konstaterade i år 2018 är att de har varit före och väldigt, man ska säga, innovativa inledningsvis. Men nu har de andra partierna kommit ikapp. Och det här med sociala medier och den tekniska utvecklingen har ju på många sätt också jämnat ut spelfältet för de olika partierna. Så att jag tror att vi kommer se alltså olika typer av valkampanjer beroende på olika saker som påverkar. Då. Det kan också handla om pengar. De har inte haft lika stor valkassa, vilket gör att man kanske inte kan satsa fullt ut. För vi får inte glömma att sociala medier tar väldigt mycket energi och kräver mycket manfolk.
Mm. Ja, och det var ju det som var så tydligt, att spelplanen tycks ha jämnats ut mellan de här partierna. Precis som du säger, Miljöpartiet var långt före. Nu ligger de liksom i jämnkant, kanske till och med lite efter. Mm. Jag tänkte någonstans att de kanske har tagit vägen någonstans som jag inte vet vart det är, där ungdomarna finns. Det är inte så att Miljöpartiet har gått in på Snapchat och lagt alla pengar där?
Det är en bra fråga. Jag har faktiskt gått igenom Snapchat och jag har faktiskt inte sett de politiska partierna där. Jag tänkte att jag kanske inte hade riktigt koll på att söka, så jag har även bett ungdomar i rätt ålder. Men även de hittar inte de regeringspartierna eller riksdagspartierna på Snapchat helt enkelt.
Ett annat parti som jag tänkte att vi ska prata lite om, det är ju Nya Moderaterna. De har ju haft både upp och ner i opinioner under mandatperioden och inför valet. De går tillbaka men ser sig ändå som vinnare. Vad händer i Moderata partiet just nu, Niklas, tror du?
Just nu så är det väl, ja, som du säger, jag tror ju att de är hyfsat nöjda med valresultatet. Det var ju ett tag en diskussion om man skulle vara andra eller kanske till och med första, det största partiet, och naturligtvis var det en kamp mot Sverigedemokraterna, och man vann ju den kampen ganska komfortabelt i slutändan. Det var flera procentenheters skillnad, så att där är man nog rätt nöjd. Men det är klart att partiet har ju tappat ganska mycket. På två val har man tappat mer än 10 procentenheter av sitt stöd. Så att man trodde nog mycket att ett partiledarbyte skulle få ett lyft, och det gav ett lyft under en kort period, men man är tillbaka på ganska låga nivåer igen. Så att det finns nog en stor diskussion i partiet, och det är frågan vilka som kommer vinna slutändan. Man har intagit en mer restriktiv linje vad gäller migrationspolitik, lag och ordning och så vidare, som bryter ganska hårt mot Reinfeldt-linjen, och det står nog ett vägskäl här. Vilken linje ska man ta?
Mm. I mediebevakningen då? Hur lyckades Moderaterna där? Lyckades Ulf Kristersson få uppmärksamhet för de frågor, eller var det mer fokus på annat som han inte ville prata om?
Ja, Moderaterna har haft sina problem. Det ser ju trångt på den här kanten som Niklas säger, med KD som går fram och SD finns där också. Mediemässigt så har ju Moderaterna i de senaste valrörelserna traditionellt klarat sig rätt bra och undgått rätt mycket kritik. Det gällde också när Reinfeldt satt i regeringsställning. För det var ett regeringsparti då, så granskades man inte alls på samma sätt som S-regeringen har gjort. I årets val så kan man ju då se hur Moderaterna behandlas mer negativt, ungefär som Socialdemokrater och SD. Så där har vinden vänt och det har varit mer kritik. Det har också varit en del skandaler kring Moderaterna som kommit fram. Så bilden är inte alls lika entydigt positiv för Moderaterna som den har varit i tidigare val.
Mm. Marie.
Och då skulle jag gärna vilja tillägga då, jag har följt Instagram-uppdateringar under valrörelsens tre sista veckor, och där har man ju verkligen profilerat Ulf och också kopplat då till alla de här partiledarutfrågorna där han har sett som vinnare. Och är det någonting som jag har slagits av, så är det att Ulf har sett otroligt genuint glad ut på alla bilderna som har lagts upp, och det har nog känts mer personligt än professionellt många gånger, utan han har verkligen lanserats som ny kraft, vinnare och också genuint glad på.
Jag håller med om ända fram till det ögonblick på valnatten då man tjoar och skriker, och han själv skriker ännu högre, att Löfven skulle aldrig ha tillträtt. Mm. Vilket är intressant med tanke på att Löfven tillträdde tack vare att hans företrädare gav honom plats att tillträda. Så att då vände lite grann den här bilden, och så tycker jag efter valdagen så har det varit en lite annan Ulf Kristersson än den som satt i tv-studion. Men det är en personlig reflektion.
Mm. Ja, men jag har också tänkt på det att Ulf Kristersson, han lyftes verkligen fram som en person och en vinnare och statsministerkandidat, och var otroligt fokus på just honom, och han såg ofta väldigt glad ut på de här bilderna. Och det ser man också i andra, som till exempel Facebook, så var det väldigt, väldigt mycket. Jag tror en av deras största post, det var när man sa att Ulf vann slutdebatten, och så fick man se en stor leende Ulf med blommor och så. Ja, vad säger du, Niklas?
Jag tänkte bara säga att jag tycker att det aktualiserar åter en gammal sanning från valforskning, det här med att vilken betydelse som partierna faktiskt spelar. Det är ett återkommande tema.
Ja, det är verkligen en stor diskussion.
Ja, ett återkommande tema hur duktig Kristersson har varit i debatten. Han har vunnit alla debatter, han är populär i de här mätningarna. Men ändå så går ju inte Moderaterna särskilt bra i valet. Det är alltid lätt, vi kan ju inte göra en kontrafaktisk analys om hur det hade varit om han hade varit sämre naturligtvis. Men det är ändå intressant att notera det, att trots den framgång som han verkar ha haft, så slutar Moderaterna med ett rejält bakslag trots allt. Mm.
Men det är väl trots allt så att fortfarande så röstar vi ju på politik och sakfrågor.
Absolut.
Inte på den gladaste partiledaren.
Det är ju precis det, att vi är inte så intresserade egentligen, och det är inte det som avgör valet. Partiledaren kan naturligtvis avgöra valet om det är väldigt jämnt, vilket naturligtvis har varit här.
Ja, det har ju varit en aning faktiskt.
Men det är ju som du säger, det är partiernas ideologi och det är partiernas sakpolitik som är de viktigaste skälen till varför vi väljer att rösta på specifika partier.
Mm. Och sen får vi inte glömma att han är en nytillträdd partiledare. Och det tar tag att liksom komma in i sin roll och sen också att bli var mans egendom. Mm. Och där är ju de andra partiledarna lite varmare i kläderna.
Fast det kan väl också vara en fördel. Man kommer in som en ny spelare med energi och kraft och inte färgad riktigt av de misstag man har gjort under mandatperioden och så vidare. Så att det kan ju vara så också. Men nu spekulerar vi. Men en fråga som jag tycker har följt under den här mandatperioden och inför valet, då måste vi titta på Socialdemokraterna. Alltså, Sverige har gått som tåget. Ekonomin går bra, arbetslösheten går ner, folk är nöjda, man litar mer på politiker och politiska systemet. Varför lyckas inte Löfven få med sig det här stödet in i valet och på valdagen? För de, även om de är vinnare, så går de också bakåt. Vad säger du, Niklas?
Ja, det är en bra fråga. Sen, jag vill ändå trycka på det, att de är ju en vinnare som är en förlorare. Att de tappar, men de tappar inte så mycket som alla mätningar visat. Och jämför man med socialdemokrater runt om i Europa, så är de ju fortfarande kanske största socialdemokratiska partiet. Det är ett strukturellt problem. Hur ska socialdemokraterna hitta väljare och stöd i den här tid som vi nu lever? Sen är det klart att om man jämför Löfven med Kristersson och de mätningar som vi ser, hur han går genom rutan, hur populär han är, så förlorar han ju alla gånger i veckan. Så att, ja, det beror på vilket perspektiv man tar här, tror jag. Jag tror att, som vi inne på tidigare, att S själva är nog väldigt, väldigt nöjda.
Mm. Det är en lite konstig bild som han har målat upp, tycker jag, av Stefan Löfven under den här valrörelsen. Å ena sidan är han den starka liksom, statsman, han kan förhandla, han är tryggt förankrad och så vidare. Sen är det som att de behöver göra honom mer folklig, för jag har sett så många bilder på Stefan Löfven när han står och käkar korv, och det var ju även med deras valreklam. Är det något sätt att försöka göra honom mer folklig? Vad säger du, Marie?
Oj, ja, jag tror att alla knep är bra. Sen vet jag inte riktigt om det kanske har alltid slagit så väl ut med korven, för det kan ju faktiskt bli en motsatt effekt också.
Ja, hur har medierna behandlat Stefan Löfven i den här valrörelsen som sittande statsminister? Har han fått mer kritik, mer negativ uppmärksamhet?
Han har ju fått mycket kritik efter debatterna och sånt, att botten Löfven, tittarnas dom, botten, och att han, som ni säger här, att han är något mindre slagfärdig. Men det är ju inte bara den egenskapen som man behöver förknippa med. När han säger någonting så att säga med magkänsla, typ glöm det, då är det någonting som fastnar i debatten. Så jag är inte säker på att alla gillar det här välsmorda munlädret i debatter, utan man kan även ha andra karaktäristika. Det vet vi ju sedan 70-talets debatter mellan Fälldin och Palme, att det inte alltid var den som vann inom situationstecken debatten som folk gillar mest. Så att jag vet inte. Jag tror att det finns plats för den politikertypen också, även om han ju då motvilligt tog det här uppdraget som ordförande i partiet. Men jag får säga någonting om den partiledardiskussionen som etsar sig fast där. Det finns ju lite olika syn inom våra ämnen, medieforskning och statsvetenskap, på partiledarens effekter. Vad jag tror som är intressant är att om partier ligger nära varandra och är lika, så kan det ju vara som så att Ebba Busch Thor då uppfattas att hon får en effekt i den gruppen av väljare, så att det på marginalen kan spela en roll när partier är rätt lika varandra. Då partiledare, får man en viss effekt. Va? Men inte som så att partiledaren styr alltihopa, det tror jag inte.
Mm. Var det något uttalande som någon partiledare gjorde som kommer att komma sig ihåg efter valrörelsen? Det uppmärksammades ju när Stefan Löfven utbrast i en P1-intervju: vad fan håller ni på med efter bilbränderna? Jag vet inte, finns det något annat som finns kvar utav partiledarnas såna här utfall?
Jag tänker naturligtvis att Åkessons utspel i den avslutande partiledardebatten rönte ju ganska stort intresse. Men det handlar ju mest om att SVT valde att gå ut och ta avstånd från det här, och den diskussion som då, det var det som dominerade egentligen lördagen och kanske även valdagen. Så att det var väl någonting som etsade sig fast lite grann, men i övrigt vet jag inte. Mm.
De här budskapen som partierna hade på sina valaffischer, är det någonting som kommer leva kvar? Framåt och nu tar vi tag i Sverige, trygghet.
Jag skulle säga att Centern har ju kört väldigt systematiskt ett koncept som de har utvecklat, och det är ju det här med närodlad politik. Mm. Och det tycker jag fångar väldigt mycket deras sätt och syn på vilka frågor de vill driva. Så där tror jag nog, och de har ju också varit väldigt framtidshopp i sin kampanj, att de vill se lösningar, och det kanske tycker jag ändå speglar ändå att det finns en tro och en hopp om en god framtid.
Mm. I och med att årets val är över så startar ju planeringen inför nästa riksdagsval, som om inget annat händer, typ nyval eller någonting sånt, borde vara 2022. Hur ser framtidens valrörelser och valkampanjer ut med bakgrund av att vi har det här fragmentiserade partisystemet där partierna jämnas ut? Vi har fler och fler medier som rapporterar om valet och valrörelser. Vad gäller valkampanjen så blir partierna för varje gång skickligare och skickligare. Om ni nu, jag vet att vi inte är i branschen att spekulera, men om ni får framtidsspana lite grann. Marie, du får gärna börja.
Ja, jag skulle säga som så här att när det gäller kampanjer så pratar vi om evolution snarare än revolution. Så jag tror att om det nu inte blir nyval och nästa val är 2022, så kommer det vara väldigt mycket sig likt. De kommer ju partierna göra eftervalsanalyser, och de kommer själva granska sina egna kampanjer. Så att vi tror ju att de kommer kanske bli ännu bättre på att kampanja. Men det vi ser är ju att det är inte bara kampanjen som har betydelse, utan det är ju faktiskt omvärlden och den här X-faktorn som man inte alltid kan påverka.
Mm. Kommer partierna de kommer ju landa nu på något slags fötter och sen bygga upp sig inför nästa riksdagsval. Vad tror du?
Ja, först och främst så måste de ju bara ladda batterierna och starta om igen, för vi har ett Europaparlamentsval här till våren, vilket gör att de får nog börja kampanja snart igen. Men det jag kommer titta mest på framöver, det tror jag nog är de här hur samarbetsmönstren kommer att eventuellt förändras i riksdagen. Kommer den här blockpolitiken att bestå? Kommer vi att se nya mönster och så vidare? Det tycker jag är mest intressant, och det har ju väldigt stor betydelse också för hur man bedriver kampanj så småningom. Går man till val inom block, eller går man till val som enskilda partier och så vidare? Det är nog en viktig fråga framöver.
Mm. Hur kommer mediernas roll utvecklas i framtidens valkampanjer? Kommer det vara allt om ingenting?
Ja, kanske det. Alltså, medialiseringen kommer ju att fortskrida. Och nu har vi ju haft fler partiledarutfrågningar och debatter än någonsin. Och det är ett våldsamt tryck på partierna att vara med i medierna på olika sätt. Va? Allt ifrån man intervjuas av 7-åringar i Metro till att vara med i SVTs slutliga finaldebatt, så att säga. Det trycket kommer att fortsätta. Det kommer att vara jättemycket politik i medier. Och hur det här liksom påverkar kampanjen. För det är den huvudsakliga kanalen till väljarna. Sociala medier och nyhetsmedier. Det är inte många som är med i partier längre. Och hur den här utvecklingen fortgår kommer att vara jättespännande att följa. Mm. Jag tror inte att medierna, så att säga, tar över på något sätt från politiken. Men man har ju man är den huvudsakliga arenan och i viss mån en aktör också. Och den utvecklingen kommer fortsätta och den är väldigt intressant att följa, tycker jag.
Mm. Ja, med anledning av det här stora fokuset som är på partiledarna och alla dessa debatter och utfrågningar. Från 7-åringar i Metro till partitempen till klassiska SVT-debatter. Så tänker jag, om 4 år så kommer AI och sådana här saker vara väldigt utvecklade. Vi kanske får se partiledarna som hologram. De kanske är i Stockholm, Boden, Uppsala, Gävle samtidigt. Det kan bli lite spännande att se vad som händer med det. Jag vill säga tack till er och så vill jag också säga tack för det arbete som ni har gjort med Snabbtänkt. För Snabbtänkt är ju också, inte bara den här podden utan det är också en rapport som finns på webben, gratis, nedladdningsbar. Och i slutändan så blev det mer än 80 bidrag, nästan 100 forskare som deltog. Det är helt enkelt en fantastisk samling reflektioner, analyser för att snabbt uppdatera sig på allt från valet och valrörelsen 2018. Så avslutningsvis skulle jag också vilja ställa frågan, vad tar du med dig från det här projektet, Marie?
Oj, jag skulle vilja säga att vilken stor flora av duktiga forskare vi har i Sverige. Det har varit helt fantastiskt roligt, för det är faktiskt forskare som jag inte har känt till innan. Mm. Och att få ta del av så många olika perspektiv har verkligen varit allmänbildande, skulle jag vilja säga.
Niklas, vad tänker du?
Ja, överraskad vilket otroligt gensvar vi har fått från alla håll och kanter i landet, från olika discipliner, även från utlandet. Fantastiskt, det har varit jätteroligt att läsa alla bidrag och ja, lära känna ganska många individer också. Ja.
Lars, vad säger du? Kommer vi att göra det här igen?
Säkert. 1000 tankar, 100 forskare på 10 dagar. En stor succé.
En stor succé. Tack så hemskt mycket.